Sveriges Radio.
Det är konstigt att den här mannen som vill då stå för det moderna egentligen begagnar sig av de gamla kungarnas grepp. Det vill säga att man använder sig av hela den prakt och den ståt och den pompa som finns i det här gamla, rika, alltså kungalandet då.
Neonbokstäverna till den mexikanska restaurangen blänker mellan polisbilarnas sirener. I korsningen av Second Avenue och East 52nd Street väntar den franska presidenten besvärat vid en vägspärr. Det är hösten 2025 och Emmanuel Macron befinner sig i New York för att Frankrike formellt ska erkänna Palestina i FN-skrapan. Nu har polisen stoppat honom.
I go to the French embassy.
I'm sorry, I'm president, I'm really sorry. It's just that everything's in
Macron right måste vänta på att bilkortegen med den amerikanska presidenten ska passera. Den franska presidenten är otålig. Men han är inte sämre än att han börjar förhandla med den polis som har i uppgift att hålla vakt.
If you don't see, let me cross. I negotiate with you.
Emmanuel Macron är inte den som tar ett nej utan vidare. I handen håller han också ett trumfkort. Donald Trump på speed dial.
How are you? Guess what? I'm waiting the street because everything is frozen for you.
Sen han tillträdde har den unge franske presidenten kallats Europas ledare och prisats för sin sociala förmåga. Men åren vid makten har tärt på den bilden. Med djärva politiska förslag har han tagit på sig att förnya Frankrike. Men med det mött det franska folkets vrede. Nu vid avspärrningen vid den mexikanska restaurangen har en klunga människor samlats runt Emmanuel Macron med mobilkamerorna i högsta hugg. Macron ges till slut godkännande att fortsätta till fots i New York-mörkret. Bilen han kom med får snällt vänta. Förhandlingen var förgäves. Du lyssnar på P3D om Emmanuel Macron.
Mais le président de toutes et tous.
Han lämnade ett välbetalt jobb i näringslivet för en karriär inom politiken.
Monsieur Emmanuel Macron.
En ung tidigare bankman och nära allierad med president Hollande.
Men övergav sitt parti och tog makten med en egen rörelse.
Hollande har ju aldrig förlåtit honom för det.
Ett parti som bara uppstår på extremt kort tid.
The main challenger to the far right National Front leader Marine Le Pen.
Vive la France!
Han svårs in som Frankrikes yngsta ledare sedan Napoleon.
Le nouveau leader de l'Europe.
I don't believe this is our perspective.
Han hade själv aldrig varit folkvald tidigare.
Men mötte i sin balansgång mellan höger och vänster folkets vrede.
De kommer fortsätta strejka och demonstrera tills Macron tar tillbaka sin reform.
Frankrikes statsskuld är enorm.
Est-ce que vous pensez que ça me fait plaisir de faire cette réforme?
Mr. President, they're all saying what a great relationship we have.
Och han lever i en relation som omgärdats av rykten och konspirationsteorier sen begynnelsen.
Накопилось очень много вопросов, которые...
First lady man of France.
The revenge of the liberal elite or its last stand.
Och jag heter Wendela Lundberg.
Han tittade djupt i ögonen med sina ljusblå ögon. Han tar det i hand väldigt handfast så att säga, så att du känner att han är där. Han vill få dig att känna sig väldigt... viktig.
Suédois, la télévision suédoise, mais je constate que les Suédois qui sont des
Emmanuel Macrons uppmärksamhet skiner som en strålkastare.
Han vill bli kompis med dig och det är ju en härlig utmaning att inte gå på det där.
Det är 2017 och den nyvalde franska presidenten har bara haft sin post i några månader när han ger en intervju med Sveriges televisions Christian Katomeris.
Att vi fick en lång, lång intervju med honom var att han ville ge ett budskap till en ny nation om att han var en europeisk ledare, en modern ledare att räkna med.
C'était pour les femmes le harcèlement sexuel, les violences, les inégalités.
Man pratade om jämställdhet, om våld mot kvinnor och sådana saker som man säkert visste att man i Sverige har en viss känsla för.
Välkammad, gestikulerande och med en intagande pojkaktig charm har Emmanuel Macron blivit Frankrikes högsta ledare redan innan sin 40-årsdag. Men redan här anklagas underbarnet från Amiens för att vara en beräknande, ivrigt socialt klättrande opportunist.
Det är så han beter sig faktiskt med alla människor han möter. Stora ledare i världen, nya bekantskaper, experter och andra. Han får dem att känna sig jätteviktiga och så blir de jätteförvånade. Han bara vänder ryggen till och försvinner. Och han är tydligen så även med sådana som har fått för sig att han blir vän med dem. Så han ghostar dem. Han är väldigt närvarande när han är på plats med en människa och sen är han bara försvunnen och borta.
Det är mormor Manette som öppnar upp Emmanuel Macrons ögon för litteraturen. Och det är också hon som lär honom att jobba. Det är tidigt 80-tal i Amiens i norra Frankrike när Emmanuel från 5 års ålder börjar gå hem till sin mormor efter skolan. Tillsammans över om grammatik, geografi och reciterar Molière och François Mauriac.
Emmanuel Macron växer ju upp lite i skuggan av sin stora syster som dog vid födseln.
Karl-Johan Ulvenäs är reporter för P3D.
Olika biografier försöker ju psykologisera kring innebörden av det här. Att han skulle ha varit liksom extra älskad men kanske också haft extra mycket att leva upp till. I sin egen självbiografi så nämner han inte det här överhuvudtaget. Där lägger han för övrigt nästan all tonvikt på just sin mormor som den här stora inspirationskällan.
Även om föräldrarna är läkare understryker Emmanuel Macron att han kommer från enkla men strävsamma förhållanden. En blodslinje av hårt arbetande vanlisar. Precis som föräldrarna utbildar sig Emmanuels 2 yngre syskon till läkare med åren. Men i de fotspåren är Emmanuel själv aldrig intresserad att gå.
Han har ju tidigt tydligen gått sin egen väg, sagt att jag vet vad jag vill.
Och Emmanuel Macrons vilja att leva efter eget huvud utanför konventionerna illustrerar han tydligt redan i tonåren på elitskolan La Providence. Det är 1993 och Emmanuel är 15 år gammal. En jämnårig flicka på skolan har en mamma som är hans teaterlärare. En kvinna som i hans ögon är en riktig pudding.
Han är 15 så blir han kär i sin 24 år äldre teaterlärare och liksom bryter lite med sin generation.
Brigitte Osier är då 39 år gammal, har 3 barn och är gift, men blir fascinerad av Emmanuels liksom intelligens och energi. Hennes dotter, som då är jämnårig klasskamrat med Emmanuel, har berättat om honom som liksom en knäpp kille som kan allt.
Varje fredag sitter Brigitte och Emmanuel och skriver på en teaterpjäs. Manusarbetet och med det romansen växer fram under några månader. Och när den till slut upptagas är det få som jublar. Att Brigitte är 24 år äldre och Emmanuel inte får köra någon snabbare fordon än moped är en mindre skandal i landsorten Amiens.
Enligt en biografi över Brigitte av Maëlle Brun ska hennes man ha reagerat med att bara resa sig upp och gå när han får höra om relationen med Macron. Några grannar säger i boken att de aldrig såg honom mer. Och enligt en annan journalist ska Brigittes man då ha hållit sig borta från Amiens till den grad att han missade sin mors begravning för att slippa stöta ihop med Brigitte igen. Han själv har aldrig gett någon intervju.
Generellt sett så finns det också en idé, tror jag, i Frankrike om att eliten på något sätt håller sig med lite olika vanor, eller ibland kan man prata liksom om rena perversioner.
Johanna Frendén är journalist på Dagens Nyheter och sedan många år bosatt i Frankrike.
Som man inte lägger sig i, men som man utgår från att de finns där, och det skapar inte så mycket skandal egentligen i Frankrike som det hade gjort i ett annat land.
Emmanuels föräldrar förbjuder Brigitte från att fortsätta träffa honom innan han fyller 18. Hon säger att hon inte kan lova något.
Som 16-åring så skickas Emmanuel till Paris för att slutföra sin gymnasieutbildning. I Anne Fuldas Macron-biografi så nekar föräldrarna till att det skulle ha någonting med saken att göra. Men de medger att de inte var liksom sprudlande över hans nyfunna kärlek.
I Paris insuper Emmanuel Macron huvudstaden och njuter av att gå på samma gator som hans litterära idoler Gustave Flaubert och Victor Hugos romanfigurer. Men om han under skoltiden i Amiens briljerade som klassens ljushuvud, är konkurrensen på gymnasiet i Paris desto tuffare. Brigitte lever kvar i Amiens, men i hemlighet fortsätter de att ses. Emmanuel Macrons storm trivs i Paris och stannar kvar för att läsa filosofi på universitetet.
Han är ju en reflekterande person. Han kommer inte bara med svart och vitt och färdiga svar.
Journalisten Christian Katomeris.
Det till och med finns ett uttryck om honom en même temps, på samma gång på franska. Så att han är en president som å ena sidan och andra sidan. Men sen är han ju snabb och väldigt briljant, och det kommer från den här elitskolemodellen som han har fostrats i som många andra franska ledare.
...1945, när Frankrike fortfarande är under uppbyggnad efter andra världskriget, initierar president Charles de Gaulle en ny utbildning för landets framtida ledare. École nationale d'administration, eller ENA.
Ja, men det är ju ett så kallat elituniversitet som har fostrat, jag vet inte hur många presidenter i Frankrike, men de allra flesta, väldigt många ministrar också. Det är en skola som har, tillsammans med ett par andra, men framförallt den här, och en ställning som är i en egen klass på något sätt.
Utbildningen placeras i Strasbourg och har, när den lanseras, en ambition om att bryta med överklassens kontroll över toppjobben och motverka nepotism.
Det är otroligt svårt att komma in, såklart, och det är intagningsprov, och Frankrike skryter ju alltid om sin meritokrati. Det är inte som på Oxford kanske, till exempel, att man kan komma in på ett efternamn eller på intervjun där man berättar att pappa gick här och farfar gick här och farfars far och så vidare. Det spelar ingen roll, utan det här ska vara helt öppna intagningar.
Men ambitionen med att skapa ett universitet som bryter med elitismen har med åren en motsatt effekt. 2002 anländer en 25-årig Emmanuel Macron till det prestigefyllda universitetet. Han har avslutat ett examensarbete i filosofi med inriktning på Machiavelli. En filosof och författare som i sin skrift Försten blivit synonym med sluga och strategiska maktspel. I vit skjorta och lite rufsigt hår ler han tillsammans med sina 187 klasskompisar mot kameran utanför skolbyggnaden.
Så pass viktig är den, skulle jag säga, för att forma framför allt den politiska, högsta politiska kasten i Frankrike. Också de högsta tjänsterna inom offentlig förvaltning. Det här är ju ett land där det finaste man kan göra är att jobba offentligt på höga poster. Det slår liksom näringslivet.
De stackare som inte får jobb inom den franska offentliga sektorn klarar sig rätt bra i livet ändå.
Så de som inte blir politiker och politiska ledare och så, de blir kanske generaldirektörer eller liknande.
Emmanuel Macron är en social begåvning. Han charmar sina jämnåriga och visar på en lysande förmåga att knyta nära band till äldre mentorer som han dammsuger på kunskap och inspiration. När Emmanuel skickas på en 6 månader lång praktik på den franska ambassaden i Nigeria blir det den längsta tid han och Brigitte varit ifrån varann.
I avskedsgåva så får han en trippelring från Cartier av Brigitte som han fortfarande bär. En trippelring då är 3 ringar liksom flätade i en. Med åren så börjar familjen ge efter för deras relation. Skilsmässan mellan Brigitte och hennes man går igenom 2006, vilket då till slut öppnar upp för att Brigitte ska bli fru Macron.
På Hotel Westminster i Le Touquet, där Brigittes släkt kommer ifrån, samlas familj och vänner 2007 för Emmanuel och Brigittes bröllop. I rosa slips och med en liten vit blomma på kavajslaget syns han säga ja till sin älskade. I dokumentären Macron, la stratégie du météor syns Emmanuel stråla med hela ansiktet när han kramar om sin nya hustru efter bröllopsvalsen. 15 år efter deras romans inleddes har Emmanuel Macron till slut fått som han ville. Det är 2008 och Emmanuel Macron är en nybliven 30-åring. Han har gift sig med sitt livskärlek, tagit examen från några av Frankrikes finaste universitet och fått arbete som inspektör på finansdepartementet. Men jobbet gör Emmanuel Macron rastlös. Efter ett projekt där han arbetat med att stärka fransk ekonomisk tillväxt lyckas han imponera på företrädare för näringslivet som lockar honom till investmentbanken Rothschild.
Ja, men jag tror att han fick en etikett på sig väldigt tidigt om att han var bankir, att han var de rikas kandidat och sådär. Och det är ju en etikett som han har haft lite svårt att skaka av sig.
Det här är Carina Gunnarsson, docent i statskunskap och forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut.
Han uppfattas allmänt som en person som representerar de rika. Och det behöver ju inte nödvändigtvis vara så i praktisk politik och de förslag som han har lagt. Men han fick det epitetet väldigt tidigt och han fick också en, vad ska man säga, rykte om sig att vara liksom lite maktfullkomlig.
I bankvärlden gör sig Emmanuel Macron känd som snabblärd, hårt arbetande och en enastående lyssnare. Kollegor beskriver det som att det han saknar i kunskap tar han igen i nätverkande.
Till Wall Street Journal så beskriver Emmanuel Macron jobbet som en slags prostituerad. Att jobbet är att förföra.
Emmanuel Macron uppmärksammas för sin inlevelseförmåga och skicklighet i att snabbt skapa band med människor. En talang som gör honom till en stjärna i bankvärlden. I sitt arbete med företagsförvärv och skuldomstrukturering lär han sig näringslivets jargong och koder inifrån den franska finanselitens hjärta. Emmanuel Macron avancerar inom banken. Prislappen på affärerna som han ansvarar för får fler och fler nollor. Och så även hans ersättning.
Nestle has agreed to buy Pfizer's infant nutrition business for almost $12 billion.
När livsmedelsföretaget Nestlé ska köpa Pfizers barnmatsdivision för nästan $12 miljarder är det Emmanuel Macron som blir ansvarig för affären för bankens räkning. När sista signaturen är påskriven är Macron multimiljonär. Enligt ekonomitidningen Financial Times förärar affären honom smeknamnet Finansmåsart. Med pengar på fickan börjar Emmanuel Macron snegla på att återvända till det offentliga. Brigitte motsätter sig att hennes make ska göra politisk comeback. Hon tycker att han ska skriva eller vara kvar i bankvärlden, men får ju med sig. När Emmanuel Macron har bestämt sig är det mycket lite som kan stoppa honom.
Monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie.
2014 slås portarna upp till LC-palatset för att medierna ska presenteras för den uppdaterade franska regeringen.
Det mest uppmärksammade är att Frankrike får en ny ekonomi- och industriminister, Emmanuel Macron.
På kort tid har Emmanuel Macron avancerat i toppskiktet av den offentliga sektorn och tar snart plats i socialistpartiets ledare François Hollands regering.
Tas in som först finansinspektör, finansiell rådgivare och så småningom som finansminister.
För medierna poserar 36-årige Emmanuel Macron i uppvikta skjortarmar eller sittandes på golvet i skräddarställning. Han är ung och avspänd.
En ung tidigare bankman och nära allierad med president Hollande.
Tidningen Libération kallar honom bebisen i LC-palatset. Trots sin relativt ringa ålder får Emmanuel Macron ansvar för tunga ekonomiska frågor. Som finansminister gör sig Emmanuel Macron känd som en politiker som vill modernisera Frankrike och förändra saker.
Frankrikes statsskuld är enorm.
Samtidigt som den franska industrin saktar in ökar också konkurrensen från hela världen.
Och man har också stora problem med arbetslöshet, med också att ställa om landet från gammalt rikt och framgångsrikt också industri- och jordbruksland till ett mer modernt anpassat samhälle med service och handel som ska konkurrera med hela världen.
Emmanuel Macron lägger fram förslag som ska göra arbetsmarknaden mer flexibel, men möts av kritik om att förslaget kommer innebära mer jobb för mindre pengar. På ett event i Montreuil möter finansminister Macrons förslag så stark kritik att han måste ducka för äggen som kastas mot honom.
France's finance minister was pelted with eggs when alleged supporters of the hardline CGT union closed in on him in the Parisian suburb.
Men Emmanuel Macron blir med tiden allt mer frustrerad med sitt parti. Han upplever att hans idéer aldrig blir verklighet under president François Hollandes styre.
Det intressanta i relationen eller dynamiken mellan de två är att det fanns ju någon form av fadersmord också.
Dagens Nyheters Johanna Frändén.
För Hollande tog ju in Macron. Han fick ju ekonomiministerportföljen, som man säger på franska. Han skulle liksom från en ganska oideologisk position städa upp lite i statsfinanserna.
I april 2016 tillkännager Emmanuel Macron att han lanserar en egen politisk rörelse som varken är en del av vänstern eller högern.
Inte bara jag hoppar av jobbet, utan jag ska också bilda en politisk rörelse som på sikt ska sluta in.
På ett tåg genom Loire-dalen intervjuas uppstickarkandidaten Emmanuel Macron av den brittiska tv-kanalen Channel 4.
What do you stand for?
I want to produce, innovate in France. That's the very first perspective.
Alltså det som är intressant och som sker är att det En Marche är ett parti som bara uppstår på extremt kort tid.
På bara några månader har Emmanuel Macron sagt upp sig från sin position som finansminister och startat en politisk rörelse.
Det uppstår på sociala medier. Den drar till sig människor som är från det civila samhället som inte just har gått genom de här olika partirörelserna. Och den vill bryta mot blockpolitiken, uppdelningen som har styrt Frankrike under väldigt lång tid, antingen högern eller vänstern.
Med En Marche drar Macron till sig supportrar från andra delar än de som traditionellt är en del av politiken.
Ung generation också, de är väldigt unga jämfört med politiker i allmänhet. De har inte alltid så där stark fast förankring, lokala förankringar, utan mer kommer ibland från näringslivet eller från småföretagare. De kallas ibland för La Startup Nation, alltså Startup Nation, alltså småföretag och nyföretagande liksom. Det är det som är lite hans signum.
Competitiveness, innovation, super talents. So we have to reform the country in order to succeed in such an environment.
Under ett maraton av selfies möter Emmanuel Macron leende väljare runt om i landet. Valturnén sammanfaller lämpligt nog med släppet av hans nya självbiografi, Revolution. Där han lägger ut sina idéer om landets framtid.
Han vill främja företagsamheten, han vill få Frankrike ut på den internationella spelplanen ännu mer. Och han vill också modernisera Frankrike, framförallt är statsapparaten väldigt tung. Det är mycket byråkrati. Där vill han göra till en mer effektiv kanske och modern, liberal, ekonomisk gångbar nation.
Vi fortsätter till Frankrike och slutspurten i den franska presidentvalskampanjen.
The former banker who is rapidly emerging as the main challenger to the far-right National Front leader Marine Le Pen.
The revenge of the liberal elite or its last stand.
Det är maj 2017, den franska valdagen närmar sig. Efter en första omgång står det klart att valet kommer stå mellan två kandidater som båda kommer från partier utanför den traditionella höger-vänster-skalan som historiskt har dominerat fransk politik.
Antingen Europavännen Emmanuel Macron eller nationalisten Marine Le Pen.
Emmanuel Macron, som på bara ett år byggt upp sitt parti, ställs mot Marine Le Pens nationella fronten. Ytterhögerpartiet, som startades av hennes pappa, går till val på en plattform som handlar om motstånd mot EU, mångkultur och invandring.
Hon har ju avdiaboliserat partiet, som man brukar prata om, gjort det mer liksom regeringsfejt, kastat ut de värsta kanske antisemitiska elementen och så vidare.
Men det blir inte Marine Le Pen som blir Frankrikes nästa president.
There in France, Emmanuel Macron walking towards the microphones in front of what appears to be hundreds of, if not thousands of supporters of his campaign, and what a night it is, a Sunday.
Klockan närmar sig 10:30 på kvällen när Emmanuel Macron vandrar över Napoleongården utanför Louvren. Glaspyramiden utanför huvudingången blinker av strålkastarljusen i Parismörkret.
Det är konstigt att den här mannen som vill då stå för det moderna egentligen begagnar sig av de gamla kungarnas grepp. Det vill säga att man använder sig av hela den prakt och den ståt och den pompa som finns i det här gamla, rika, alltså kungalandet då.
I välskräddad kostym och en mörk rock knäppt över bröstet tar han sina första omtumlande steg som president. Ur högtalarna dånar Beethovens nionde symfoni.
De använder dem för att markera makt. Och man vill vara en maktspelare i fortsättningen också.
Klasar av unga män med franska flaggor har klättrat upp i lyktstolpar för att få en skymt av den nya presidenten som kastar slängkyssar till publiken. Ur bröstfickan fiskar han upp ett tal. Som yngsta ledare sen Napoleon har 39-åriga Emmanuel Macron nu valts in som den femte republikens president. Och han har ambitiösa planer för sitt fosterland.
Dans la fidélité de la confiance que vous m'avez donné, je vous servirai avec amour. Vive la République! Vive la France!
Utanför LC-palatset skakar François Hollande och Emmanuel Macron artigt hand inför medierna innan den nyvalde presidenten vinkar iväg sin tidigare chef.
Hollande har ju aldrig förlåtit honom för det, och det upprepar han ju i intervjuer. Jag tyckte inte det var snyggt gjort.
François Hollande upplever sig huggen i ryggen av sin tidigare unga adept.
Det finns ju också gott med bränsle för dem som tycker att Macron är opolitlig och en streber och en parveny, pratar man om då i Frankrike, en liksom en klättrare helt enkelt, som bara har haft sina egna målsättningar och sin egen ära för ögonen och inte det franska folkets bästa. Den bilden satte sig ju ganska snabbt, även om han fick en viss smekmånad, för det får man ju verkligen säga att han fick.
Presidentens nya stab får snabbt vänja sig med att ta emot meddelanden vid 3-tiden på natten.
Efter 4-5 timmars sömn så inleder Emmanuel Macron varje dag med 90 minuters läsning i ensamhet innan sitt första möte vid 9-tiden på morgonen.
Och den nya franske presidenten syns alltid från sin bästa sida. Efter bara 3 månader vid makten har LEC-palatset redan godkänt fakturor för en sminkös på 250 000 svenska kronor. Han håller formen med löpning, boxning och träning med sin säkerhetspersonal. Ingen skräpmat, istället kopiösa mängder frukt och grönsaker.
Och det ligger väl liksom lite grann i den moderna politiken. Det börjar bli lite macho igen och kroppen är viktig för medelklassen att hålla sig igång. Det är en kvalitetsstämpel.
Men han erkänner att han som fransman föredrar vin till både lunch och middag. Vid sin sida har han också Brigitte som syns i exklusiva dräkter med korta kjolar från Dior och Louis Vuitton. Även om bevakningen är respektfull älskar medierna att dyka ner i åldersskillnaden.
Det är ovanligt att det är en åldersskillnad åt det här hållet. Liksom. Det strider ju mot den gängse bilden av franska presidenter. De kanske har en yngre älskarinna som kommer fram och sådär. Så är det fortfarande så att det finns en väldigt etablerad idé i Frankrike om att man har sitt privatliv i fred.
Emmanuel Macron rivstartar sin presidentperiod för att markera att Frankrike är en nation på världsscenen och han en ledare att räkna med.
Han pratar engelska, vilket ingen fransk president har gjort på det sättet. Han är i alla fall bekväm när han pratar det språket.
Frankrike har en ambition att vara ett alternativ till supermakterna. Och det är inte Macrons påfund utan det är den politiska tradition man har.
Carina Gunnarsson vid FOI.
Man sitter ju till exempel i FNs säkerhetsråd. Man har en permanent stol där. Man har också utomeuropeiska territorier på alla kontinenter.
Utanför Versaillespalatset tar Emmanuel Macron emot den ryska presidenten Vladimir Putin. Och när den amerikanska presidenten Donald Trump kommer på besök bjuds han på lika delar, pompa och ståt.
Han gör det just med att ett självförtroende, att han är ändå ledare för en kärnvapennation. En nation som har haft en stor betydelse diplomatiskt och med mycket kontakter som gammal kolonialmakt så att säga i världen.
Donald Trump var ju inbjuden till den franska nationaldagen i Paris och det är ju en väldigt välarrangerad tillställning med parader på Champs-Élysées och liknande. Uppenbarligen var det här någonting som Trump gillade och det är klart, man ordnar ju inte paraderna för Trump utan det är så man firar 14 juli i Frankrike.
Det här iscensättningen är en del av Macrons strategi som inte minst som internationell ledare när han bjuder in gäster och de har stora symposier eller toppmöten i Versailles, alltså det här otroliga galna slottet där det är bara guld, guld, guld överallt.
Journalisten Christian Katomeri ser en ledare i Macron som uppskattar utmaningen i att möta maktens män.
Donald Trump och Putin är människor som har en ganska grandios bild av sig själva och ser sig som stora ledare. Och de är ju ledare för stora länder och Macron gillar att vara på den spelplanen.
Genom åren så fastnar Macron och Trump återkommande i en slags armbrytning där det blir en tävling om vem som släpper först. Och Macron viker liksom inte.
Kan man säga, han går med på deras machostil och tar hårda grepp om handen.
Mr. President, they're all saying what a great relationship we have, and they're actually correct. It's not fake news, finally.
Vid ett av många möten ler Trump och konstaterar vilken underbar och speciell relation de har.
But we do have a very special relationship. In fact, I'll get that little piece of dandruff off
samtidigt som han börjar borsta bort påstått mjäll från Macrons axlar.
Det är väl alltid någon slags maktkamp när två världsledare möts, men Macron tar lite tydligare fighten än många andra.
Fast han antagligen föraktar honom djupt, så försöker han vara liksom kompis med honom, och han har liksom det här, försöker bonda med folk, och det ingår i det här att vill ge intrycket av att han bryr sig så enormt mycket om personen, så den narcissistiska ledarna ska bli påverkad av det, och det kanske det blir.
När Emmanuel Macron pryder Time Magazines omslag lyser bokstäverna Europas nya ledare.
Han vill vara en aktör, han vill leda. Han vill leda liksom Europa. Han vill att Frankrike ska vara ledande och samarbeta med andra stater i Europa.
Men rubriken på första sidan har också en asterisk. Man skriver att Macron är Europas nya ledare om han kan leda Frankrike.
Macron är inte känd för att vara speciellt bra på tala med kreti och pleti, som antagligen hänger ihop och förstärks då av den här bilden att han är en liksom finanskille som råkade bli president lite så. Han hade själv, och det här tycker jag är viktigt att komma ihåg, aldrig varit folkvald tidigare. Det första gången han valdes till ett ämbete var som Frankrikes president.
Det är den 18 juni 2018. På Faubourg Valérien i västra Paris möter presidenten sina landsmän i en minnesceremoni för de motståndsmän som avrättades under andra världskriget. Över kravallstaketet lutar sig tonåringar som vill få en chans att skaka tass med den franska republikens ledare när presidentens humör plötsligt växlar om.
Då är det en kille som ropar typ "Ey Manu!" Vilket då presidenten tycker är lite för chill inställning.
Emmanuel Macron hytter åt tonåringen och manar honom att göra sina läxor och skaffa sig en utbildning.
Macron själv verkar vara ganska nöjd med det här ögonblicket och delar det själv på Twitter med uppmaningen om att man måste visa respekt.
Presidenten stöter på väljare som beklagar sig över att de inte har några jobb. Men de goda råd han kommer med ska kritiseras.
Vous faites une rue là, vous allez à Montparnasse par exemple, vous faites la rue avec tous les cafés, les restaurants. Franchement.
När han blir konfronterad av en inte särskilt ung man i 30-årsåldern i en fransk småstad som säger att vad ska vi göra? Vi har inga jobb, det finns ingenting, och han säger men ibland får man anstränga sig ungefär, gå över gatan.
Dagens Nyheters Johanna Frändén.
Det där filmades då såklart. Det mesta filmas ju och blev, tror jag, en symbol för många på hur frånkopplad då i deras ögon Macron är från den franska verkligheten.
Det dröjer inte länge innan den litteraturälskande Macron själv blir en del av den franska litteraturen.
Och det här plockades också upp av den populära och berömda författaren Édouard Louis.
Författaren Édouard Louis, född 1992, har med sin personliga, ofta samhällskritiska litteratur blivit känd världen över.
Och han har ju skrivit flera böcker, men framförallt Vem dödade min far? När han beskriver det här ögonblicket som ett sånt där man liksom får konvulsioner då närmast över hur Macron ser på arbetslöshet och att det bara handlar om att folk inte anstränger sig och så vidare. Han älskar ju Michel Houellebecq också, som i sin tur avskyr Macrons politik.
Emmanuel Macron, som gått till val på ambitiösa planer för den franska ekonomin, har svårt att piska upp entusiasm hos franska arbetare.
Han har ju på något sätt känt sig tvungen att driva en ganska stram ekonomisk politik, och eftersom det är de ekonomiska frustrationerna som är så starka, så framstår det som han med sin kanske lite företagarvänliga politik, eller i alla fall hans argumentationer. Det framstår som han är på deras sida. Det påverkar och kanske just hans lite mer moderna approach på saker, inklusive med engelskan, skapar ett avstånd till medelfransmannen, om man kan säga så.
Men hans problem, eller vad vi ska säga, är ju att hans politiska rörelse inte har någon folklig förankring alls. Jag menar, han skapade ju den. Vilket gjorde att det fanns inte, alltså fotarbetet började i samma stund som han bestämde sig för att göra den här satsningen. Hans föregångare har ju åtminstone varit borgmästare i kanske i Paris eller på någon större ort. Och det är klart att det är spektakulärt att du aldrig ens har ställt upp i ett lokalval någonstans. Och så det första som händer är att du väljs till president.
Och Macrons politik möter snart stora folkliga protester. I november 2018 börjar demonstranter i reflexväst protestera mot den nyligen höjda skatten på bensin. Runt om i Frankrike arrangerar tusentals demonstranter vägblockader och barrikaderar rondeller.
Skrik av vanmakt på något sätt. Man får inte månaden att gå ihop helt enkelt.
Den neongula färgen på den missnöjda massan blir en del av stadsbilden från norr till söder.
Och då kan det vara så att man är bilberoende då, som man är på den franska landsbygden. Samma sak där. Mycket samhällsservice som har lagt ner. Det går inte längre att gå till posten eller banken eller försäkringskassan, utan man måste åka någonstans och så.
Förslaget på höjd bensinskatt dras tillbaka. Men den generella misstänksamheten mot makten som råder i Frankrike fortsätter att ge syre åt protesterna.
Och mot stora politiska reformer och i grunden också mot globaliseringen. Frankrike har ju varit ett stolt industriland på många sätt, och man har haft en bilindustri och så vidare som liksom alla andra europeiska länder har utlokaliserats och sådär. Och det, jag skulle säga att Macron fick bära hundhuvudet för det, och det är helt naturligt. Dels för att han har initierat många av de här reformerna eller förslagen, och dels för att han är president då. Men mycket av det här kanske också egentligen vittnar om ett missnöje med hela liksom världsläget. Känslan av att vi räknas inte längre.
Macron vill gärna att Frankrike ska spela en roll, så han tar väldigt många initiativ.
Rummet där Rysslands president Vladimir Putin tar emot är numera lika välkänt som ökänt. Det kalla ljuset, de tunga pistagefärgade gardinerna, det enorma ovala bordet.
Som till exempel innan kriget bröt ut i Ukraina, där han reste till Moskva och trodde sig kunna påverka Putin, vilket kanske var ganska naivt.
Där placeras Emmanuel Macron vid kortänden. Det är början av februari 2022, och han är den första ledaren från väst som träffar Putin sedan Ryssland börjat skicka stora trupper till gränsen mot Ukraina. Avståndet mellan de två ledarna i varsin karmstol är 6 meter. Men Putin håller betydligt mer distans till fransmannen än så.
Конечно, накопилось очень много вопросов, которые можно и нужно.
Men han samtalar på sina modersmål och får den andra partens budskap översatt genom en svart öronsnäcka kopplad till en liten dosa.
La reprise de ces relations diplomatiques et je veux ici redire combien la relation bilatérale.
Hans föregångare de Gaulle efter andra världskriget hade en väldigt stark ställning som internationell ledare, en väldigt oberoende ställning också, som inte var del av en allians. Och Frankrike har kanske velat ha den rollen, trots att man är med i NATO, att man har egna allianser eller egna kontakter. Men också just det här enorma självförtroendet att jag ska göra det.
Macrons försök att få Ryssland att dra tillbaka sina soldater är fruktlösa. Kort efter mötet förklarar Ryssland att man inleder en storskalig invasion av sitt grannland. Vad ser Macron när han tittar in i Putins ögon? Frågar 60 Minutes samma år.
Probably a sort of resentment.
Resentment.
enligt Macron, signalerar Putin en upplevelse av att västvärlden försöker förgöra Ryssland.
And the feeling that our perspective was to destroy Russia. I don't believe this is our perspective. It's never been our perspective in France. His perspective and his probably his destiny was to restore perhaps an empire.
Som hela Europas självutnämnde starke man kommer Emmanuel Macron att lyfta luren för att försöka nå fram till Putin många gånger. Det blir flera timmars konfererande för att hålla vett med ryssen, utan resultat.
Han fick ju förstås en hel del kritik för att han försökte samtala med Putin in i det längsta. Det var ju mycket internetmemes med det här långa bordet de satt vid och sånt där. Och man kanske kände att det här var, du försökte lite för mycket liksom, sålde ut lite vår stolthet. Förstår du inte att det var en tyrann som satt på andra sidan bordet?
Och det finns hela tiden en annan person vars blotta existens gör direktlinan mellan Macron och Putin skakig.
Emmanuel Macron försöker ju på något sätt tala vett med Vladimir Putin. Men Vladimir Putin är mycket mer intresserad av att höra vad Donald Trump har att säga.
Om man tittar på till exempel säkerhetspolitiska dokument så är det ju en ganska förändrad beskrivning som man gör av USA och USAs inriktning under Trump.
Carina Gunnarsson vid FOI.
Och i det säkerhetspolitiska dokument som kom nu i år så nämns ju till och med Trump vid namn. Efter valet av Trump så har relationerna förändrats och det är ju väldigt ovanligt att man i den typen av dokument lyfter fram en enskild politiker vid namn. Man nämner ju till exempel inte Putin vid namn, man nämner inte Kinas Xi Jinping vid namn. Det är ett sätt att visa att USAs politik har förändrats under Trump, men det betyder ju inte att man tar avstånd liksom från USA som nation.
Även om Emmanuel Macron kritiseras av den egna befolkningen är hans ambitioner om att vara en världsledare av betydelse också något som ger honom goodwill på hemmaplan.
Det ena är hur han styr landet Frankrike och det andra är hur han representerar Frankrike. Och där tycker nog de flesta att han gör ett skapligt jobb.
Vive la République! Et vive la France!
2022 väljs Emmanuel Macron till president på nytt. 5 år till får han sitta. Hans vinst ses inte som en stor seger för En Marche som ska byta namn till Renaissance eller Renaissance.
Den sittande presidenten Emmanuel Macron tog alltså hem segern i presidentvalet igår.
He defeated his far-right opponent Marine Le Pen.
Plus le candidat d'un camp, mais le président de toutes et tous.
Från och med nu är jag inte ena sidans kandidat utan allas president.
Den gängse analysen är att det franska folket vill inte ha Emmanuel Macron som president. De vill bara ha huvudmotståndaren Marine Le Pen ännu mindre. En förklaring är att hennes parti Nationell samlingspolitik tolkas som mer ryssvänlig.
De har till och med lånat pengar av Ryssland när de inte kunde få låna av franska banker som inte tyckte de hade tillräcklig soliditet och så vidare. Det här innebär att han till slut ändå får en fördel i opinionen trots att man är ganska missnöjd med politiken på hemmaplan.
Världen har tagit sig igenom en pandemi. Kriget härjar i Europa. Samtidigt ökar spänningarna i Frankrike. Emmanuel Macron, som leder ett land med en enorm statsskuld, vill göra verklighet av en gammal käpphäst. En fråga som är något av ett tabu i landet.
Man har haft alltså bland de lägsta pensionsavgångsåldrarna, 62 år. Och han ville höja till 65 och det blev ett ramaskri.
Vi är väl ganska många nordeuropeer som sitter i Paris och tänker ändå någonstans att okej, ni vill inte jobba till efter 60 eller 62, men hur tänker ni på nästa generation då? Det blir ju kanske era barn eller barnbarn som får ta den smällen. Det finns ju ändå något logiskt glapp mellan en åldrande befolkning och en pensionsålder som liksom aldrig ändras och som dessutom är bland de lägre i Europa. Det franska folket då, om man får använda det begreppet, som jag alltid tycker är lite problematiskt, men om vi gör det i det här fallet. Man kan ju konstatera att de är inte med på den här på det här tåget.
2023 beslutas det att pensionsåldern höjs till 64 år. En reform som successivt ska fasas in. Tusentals, vid tillfällen hundratusentals fransmän ger sig ut på gatorna för att protestera mot makten som vill rucka på deras pension.
Tonight, anger and frustration pouring into the streets of France. Fackföreningarna har lovat att de kommer fortsätta strejka och demonstrera tills Macron tar tillbaka sin reform.
It's not respectful for us.
Kravallpoliser höjer sina sköldar. Bilar brinner.
Est-ce que vous pensez que ça me fait plaisir de faire cette réforme?
Tror ni att jag njuter av att göra den här reformen, säger Macron i en intervju med kanalen TF1.
Dites-le nous.
Non.
Presidenten säger att det tar emot, men är en nödvändighet för landet.
Men man ska väl inte glömma det att han har ju också en hel del stöd från den övre medelklassen som tycker att det här är rimliga prioriteringar. De som gillar det här går ju inte ut och arrangerar en demonstration för Macron. Jag menar, det har ju aldrig hänt.
Protesterna på gatorna och i parlamentet fortsätter. När det här avsnittet görs är reformen pausad fram till nästa presidentval.
Det har fortfarande inte gått igenom.
Under Emmanuel Macrons år vid makten har Nationell Samling, som fram till 2018 hette Nationella Fronten, varit den politiska kraft och det folkliga missnöje som Emmanuel Macron behövt besegra för att behålla makten. Efter segern i presidentvalet 2022 var Emmanuel Macron den första franska presidenten att bli återvald på 2 decennier. Men vinsten var också knapp.
I Frankrike har Marine Le Pen idag lämnat partiledarposten för högernationalistiska Nationell Samling. Hon ersätts av den 27-åriga Europaparlamentarikern Jordan Bardella.
Nationell Samling, som i november 2022 bryter traditionen att ha en Le Pen som partiordförande när Jordan Bardella utses som ny ledare, har vind i segern.
Han är då den första utanför Le Pen-familjen att leda partiet. Men han hade tidigare en relation med Marine Le Pens systerdotter, så han är liksom inte helt bortkopplad från familjebanden.
Dimanche prochain, s'abstenir, c'est voter Macron. Dimanche prochain.
2024 är det val till Europaparlamentet. Och när valundersökningar visar ett dubbelt så stort stöd för Nationell Samling som för Macrons renässans, gör presidenten något drastiskt. Han upplöser parlamentet och utlyser nyval.
Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives.
Det är inte många som förstår varför han utlyser nyval.
Det här var förankrat i en väldigt snäv krets. Det beslutet kom som en blixt från klar himmel, verkligen.
Det var ju ett objektivt misstag, jag tror nästan man får slå fast det.
Emmanuel Macron verkar resonera ungefär så här. Nu ska jag ge folket en chans att ta sitt förnuft till fånga. Han säger att jag har hört er, nu får ni på nytt välja er parlamentariska framtid. Men han säger också nationalismens framväxt är en fara för vår demokrati.
La montée des nationalistes, des démagogues est un danger pour notre nation.
Den franska sommaren präglas av valrysaren.
Det som står på spel är ju inrikespolitiken. I Frankrike är det presidenten som har den huvudsakliga makten över försvaret och utrikespolitiken, men det är då premiärministern som styr inrikespolitiken. Och eftersom att det här är då ett parlamentsval så kan Macron behöva utse en premiärminister från ett annat parti.
I första valomgången får Nationell Samling den största andelen röster. Även den nya vänsteralliansen Nya Folkfronten går fram starkt.
D'appeler le nouveau Front populaire à gouverner.
TV-bolagen ställer in sina kameror för att fånga reaktionerna på resultatet av andra röstningsomgången. Jublet kommer inte från höger. I synk vrids mungiporna neråt på Nationell samlingsvalvaka. De misslyckas nu att omvandla första omgångens seger till majoritet. Trots att de får en tredjedel av rösterna slutar partiet som tredje största i antal platser. Den nya vänsteralliansen blir istället den största politiska gruppen i nationalförsamlingen. Och Macrons mittenkoalition Ensemble, franska för tillsammans, tappar många platser.
Det som hände var att han förlorade jättemånga mandat och får nu styra liksom i en veritabel minoritetsregering. Tidigare så kunde man förlita sig på det gamla högerpartiet som var försvagat och liksom kom överens med dem. Det räcker inte längre. Så det var ju ett ovanligt impulsivt agerande skulle jag säga från Macron. Och där många tappade kanske det sista hoppet om hans omdöme någonstans.
Man har väldigt svårt att kunna göra uppgörelser i parlamentet och det har varit ganska förlamat. Premiärministern har fått gå den ena efter den andra, jag tror det har varit 7 stycken under hans 2 mandatperioder.
Frankrikes premiärminister Michel Barnier fälldes av oppositionen.
Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure 288.
Frankrikes premiärminister François Bayrou och hans regering kommer tvingas avgå.
Men land befinner sig i en hög grad i en ekonomisk kris som går utöver det här med budgetunderskottet.
Premiärministern då tvingas avgå.
De har inte heller haft förmågan i Frankrike att hitta några samarbeten över de här blockgränserna.
Han fick lite hybris helt enkelt i ett väldigt känsligt läge.
Och det här är en helt ny situation i Frankrike. Det har inte hänt tidigare att man har haft så här svårt att bilda regering.
Budgetunderskottet är kolossalt. 3 regeringar kommer falla på mindre än ett år utan att lösa frågan. Hur ska Frankrike spara pengar? Och folkets dom faller över deras våghalsige president.
Till slut så blir det ändå så att han ses som ansvarig och har nu de sämsta siffrorna någonsin när det gäller popularitet som en fransk president har haft.
Och Macron fortsätter att ta smällar. Det är maj 2025. Det franska presidentparet har landat i Vietnam för att göra ett statsbesök i den forna franska kolonin. En stor flyg- och försvarsaffär kommer att undertecknas. Det kommer medier skriva mindre om än det som händer när planets motorer slagits av och den röda mattan rullats ut på trappan. Dörren till presidentplanet öppnas. Det är kväll och utanför väntar kamerorna på paret Macron. Emmanuel dyker upp i öppningen, vänd mot någon i korridoren. Så flyger en hand genom luften och trycker till honom i ansiktet. Den tillhör Brigitte. Hon ger honom en lavett inför kamerorna. Det är i alla fall så det kommer beskrivas. Ryska UDs talesperson kallar det för en högerkrok. Den amerikanska ultrakonservativa podden Candace Owens gör underhållning av det.
Qu'est-ce que c'est? His flight might have experienced a little bit of turbulence while it was grounded.
Macron själv säger att alla måste lugna sig. Han och Brigitte skojar bara. Men vid det här laget har en annan teori redan fått fäste om paret. En konspirationsteori som började bubbla under coronapandemin.
Tidpunkten här är ju viktig, eller i alla fall värd att ta med sig, eftersom att det här är då under en tid där förtroendet för politiker i Frankrike är väldigt lågt efter hårda nedstängningar under pandemin, men också då de här gula västarna, protesterna.
I en flera timmar lång video intervjuar Amandine Roy, som beskriver sig själv som ett medium, Natasha Rey, enligt egen utsago, självlärd oberoende granskande journalist. Ray lägger ut texten om hur hon under 3 års tid har studerat Brigitte Macron och kommer fram till att hon i själva verket är en man vid namn Jean-Michel Trouanot.
Och det är inte vilken gubbe som helst, utan det är Brigittes 8 år äldre bror som har synts på Macrons presidentinstallation, ska sägas.
Videon får 500 000 visningar på bara några timmar. Och sen är det igång. Konspirationsteorin plockas upp i internets olika vrår. Och 2025 har det vuxit till rättsfall om förtal, både i Frankrike men också i USA. Makarna Macron drar debattören Candace Owens inför rätta.
Today I have been sued by the first lady man of France. So let's just go guys, let's just go. Welcome back to Candace.
Frankrike uttalar väldigt starkt stöd för Ukraina och är måltavla för desinformationskampanjer. Och vilka som tjänar på det? Ja, men det skapar splittring, ett samhälle som inte håller ihop, att det uppstår rykten om de politiska ledarna. Det tjänar väl alla liksom skuggintressen, tänker jag.
I januari 2026 döms 10 personer i Frankrike för nätmobbing, för påståendena om Brigitte. Och straffen är då allt ifrån utbildning i medvetenhet kring nätmobbing till fängelse.
Emmanuel Macron vill ta i med hårdhandskarna mot fake news och kommer med ett förslag att märka seriösa medier med ett slags stämpel för att motverka desinformation. Det här får hård kritik. Och paralleller dras till George Orwells dystopi 1984, där allt kontrolleras av ett sanningsministerie. Marine Le Pen talar om förslaget som ett hot mot demokratin.
Cette idée de labellisation est évidemment extrêmement dangereuse. Voilà, elle est extrêmement dangereuse.
Le Pen, Macrons ständiga nemesis, är förbjuden att ställa upp i nästa presidentval.
Hon är då dömd till 4 års fängelse och böter för att ha fifflat med EU-pengar. Hon väntas då inte sitta inne utan får 2 år villkorligt och 2 år med fotboja. Men hon och många med henne menar att den här domen är politiskt motiverad. Och man kan ju räkna med att hon kommer försöka få domen överklagad. För hon vill inte sluta som politiker och är fortfarande sitt partis stora namn.
Aujourd'hui à Bordeaux, mes chers compatriotes, ce n'est pas seulement une salle qui s'est remplie, c'est la France qui s'est levée.
Jordan Bardella, Le Pens kronprins, leder opinionsmätningarna. Och de övriga partierna i Frankrike har idag ingen tydligt lysande stjärna.
Jag tror det politiska spelfältet har väl aldrig varit så öppet som nu.
Helt beroende på vem som blir president nästa gång, så tror jag man kommer ha lite olika syn på Macrons roll och hans tid på posten.
Marine Le Pen har fortfarande möjlighet att få domen överklagad och på så vis få möjlighet att ställa upp i presidentvalet 2027.
Skulle hon faktiskt vinna fransmännens förtroende och bli nästa president, då kommer han få bära hundhuvudet, tror jag, för att han på något sätt bäddade för det här för några år sedan otänkbara, nämligen att någon som leder ett parti som grundades av gamla SS-officerer styr Frankrike, som var ockuperat under andra världskriget, mindre än 100 år senare.
Utanför parlamentet och Frankrikes gränser är vattnet inte lugnare.
Det som är intressant är ju att det finns en uppslutning bland partierna om att man ska öka försvarsbudgeten.
Världsordningen är satt i gungning. Trots krisläget med Frankrikes ekonomi så har Macron och hans regering lovat att öka försvarsutgifterna.
Försvarsbudgeten har ökat ända sedan 2017. Det är ju mot bakgrund av världsläget som har försämrats.
Carina Gunnarsson, FOI.
Och intressant nog är det enda området där man faktiskt ökar budgeten och där det finns en uppslutning bland partierna.
Det franska försvaret genomgår en omställning. Från att tidigare ha fokuserat på kontraterror och kortare insatser utomlands har landets styrkor flyttats hem till sina egna territorier.
Man koncentrerar sig på att förbereda sig för högintensitetskonflikt. Det här är en omställning som kommer ta tid. Men det som pågår är att man moderniserar de olika vapengrenarna. Man kommer utöka armén i viss mån. Man har en armé på ungefär 200 000. Men det är framförallt modernisering av de system som man redan har.
Frankrike är det enda EU-landet med egen kärnvapennational.
Det innebär att man ska kunna producera allt som behövs till den på nationell nivå. Bärarna av flygvapenstyrkorna, man har ubåtar, man har flyg. Så det satsar man enormt mycket pengar på. Kärnvapenstyrkan har väldigt stark uppslutning bland alla partier. Det ses som en garant för Frankrikes självständighet och som avskräckning.
Det är Emmanuel Macron som sitter på kontrollerna. Han är chef över armén.
Det är liksom en del av den franska identiteten att man ska liksom ha den. Den får kosta och man vill bekosta den själv. Och det är en fransk, alltså det är bara den franske presidenten som ska ha fingret på knappen om den skulle behöva mobiliseras.
Den yngste presidenten i Frankrikes historia får inte ställa upp till omval när hans mandatperiod löper ut 2027. Det land han ville styra och reformera har bland den bästa sjukvården i Europa, ett rikt kulturliv och framförallt en stolthet. Men som redan konstaterat är det också ett land med stora utmaningar.
Det är en väldigt oviss framtid. Vi vet ju faktiskt inte vad det är som kommer hända framöver. Det man kan se att Macron gör just nu, det är att förbereda fransmännen mentalt på att det är liksom hårda tider. Han har ju haft ett tal där han sagt att ja, vi kommer inte längre kunna skörda de goda frukterna av en långvarig fred, utan det är liksom, vi står inför en ny era nu.
Macron har varit genom en ganska svår period i Frankrikes ekonomiska historia där utvecklingen har varit negativ, inte bara på grund av hans politik utan just för att världskonkurrensen har varit väldigt stor.
Christian Katomeri ser paralleller till franska revolutionen i slutet av 1700-talet som störtade om hela det franska samhället.
Det är samma typ av frustrationer som sprider sig i landet och till slut så tar missnöje jättestor plats. De traditionella partierna som föreslår någon slags mellanmjölkspolitik fungerar inte, utan ytterligheterna samlar ett väldigt stort missnöje som är ganska utbrett. Man tycker att man inte har den bekvämlighet som man skulle önska. Ledarna famlar. De försöker att kanske härma eller plocka delar av den politik som finns hos missnöjespartierna. Men det är ju svårt. Originalet har större möjligheter att vinna än kopian. I Frankrike så klagar man gärna på sina kungar, men sen händer att man saknar dem.
Du har hört Petri Idé om Emmanuel Macron. Avsnittet gjordes av mig, Vendela Lundberg och Carl-Johan Ulvenäs. Tekniker var Fredrik Nilsson. Tack för att du har lyssnat.
En produktion av Dis för P3, Sveriges Radio.